kanske ska snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Sådär ja, då rullar inspelningen för den 253:e simpodden Hultén och Jansson. Vi är inne på det 9:e året. Vi har passerat 9-årsdagen i den här poddvärlden på oss. Och idag har vi nöjet då att fira detta med simpanelen. Dennis Wikström, du är längst upp på min bild. Välkommen. Hur är läget med dig idag?
Tack, Bosse. Det är alldeles utmärkt. Det är en fin morgon i Östersund och brutalt kallt. Det var 10 grader minus i natt, så att vi är fortfarande kvar sviten efter vintern, men det är bra.
Kristin, lite bättre väder kanske? Eller
kanske, men det är små snöflingor som ramlar ner här även i Jönköping och ganska kallt. Dock ingen snö på marken.
Nej. Johan, yes. Du har ju tagit ett steg in i livet genom att bli inte Harald Hårfager utan tvärtom. Elegant det blev du.
Visst är jag.
Vem var det som klippte av allt det håret?
Det var på eget initiativ.
Ja, men vem gjorde det rent fysiskt?
Undertecknad.
Jaha, okej. Okay. Blev det snyggt i nacken också då? Ja.
Det vet jag inte, det har jag inte sett. Det känns jo. Bra i alla fall.
Jonte, du sitter där och så står du respekt på väggen och så sitter du i stolen som klubbchef i Spårvägens simförening. Hur är läget idag så här måndag morgon i slutet på april?
Läget är bra. Jag har haft en helg i Norrköping tillsammans med Kristin bland annat för simförbundsmötet. Så att, allt är som det ska. Styrelsemöte i föreningen ikväll.
Mm. Ja, då är du helt inne i livet där. Yes. Årsmöte i simförbundet, det ska vi bland annat snacka om, eller hur Thomas Jansson?
Ja, det är ju alltid lika spännande att se vad som händer på den högsta nivån i vårt simland.
Mm. Som vi ibland tittar lite på och har tankar om. Men det finns fler organisationer i vår verksamhet här. Svensk elitsimning. Är någonting som heter Svensk Elitsimning som har funnits ett antal år och som representerar då inför klubbarna i svensk simning. Och Jonte, du har varit ordförande där några år, men det är du inte längre, berätta.
Nej, det är inte längre. Jag har varit ordförande i 4 år för Svensk Elitsimning. Men nu har nu har medlemsföreningarna valt en ny ordförande från det årsmötet vi hade i samband med Swim Open här nu då. Så att det är en Ola Strömberg som kliver in som ordförande, men jag sitter fortsatt kvar i styrelsen.
Mm. Känns det skönt att ha tagit ett steg till sidan eller bakåt eller hur man säger det?
Alltså jag brukar ju säga att förändring är bra och ska välkomnas. Så att det känns väldigt spännande måste jag säga. Och se vad Ola kan komma in med för någonting. Vi har haft 4 år där vi har fokuserat ganska mycket på att försöka få till dels påverkansarbete eller kroka arm med förbundet i de frågor där vi tycker att det är viktigt och så. Så att vi har haft 4 bra år nu, så det blir spännande att se. Vi har ökat medlemsantal på träffarna, vilket är positivt. Och vi har fått igång ett klubbchefsnätverk digitalt, där vi som Svensk Elitsimning har fått vara med och styra lite hur de ska gå till för att öka engagemanget till dem också då. Mm. Så att, det var ett långt svar. Ja, det känns spännande.
Mm. Nu ska jag få svara lite mer om SES också. För den som inte är initierad, vad är arbetsuppgiften? Vad är målet med Svensk Elitsimning?
Alltså det är en organisation som tillvaratar föreningarnas intressen helt enkelt. Så att svaret på den frågan, liksom vad SES ska göra, ligger hos medlemsföreningarna. Så finnas till som ett stöd för medlemsföreningarna, och det kan vara ju allt ifrån nu senaste träffen då hade vi fått indikationer utifrån föreningarna att det var länge sedan vi pratade om doping, hur man jobbar kring det på föreningsnivå, och då är det ju liksom ordförande, styrelsemedlemmar eller verksamhetschefer och vilka verktyg måste finnas på plats, vilka strategier ska man göra och så sen erfarenhetsutbyte kring det helt enkelt. Så då hade vi antidopingansvarig från RF inbjuden och så tog vi det ämnet. Men det kan ju också vara frågor om arbetsgivaransvar eller andra saker. Men det är som sagt medlemsföreningarna som hör av sig och är med och påverkar det.
Mm. Är det i form av konfrontation eller i samarbete med förbundet eller är det en lagom blandning?
Det är en lagom blandning. Nej, men alltså konfrontation brukar ju sällan leda till utveckling, i min erfarenhet i alla fall. Även om jag har begränsad erfarenhet av just konfrontation, kanske vi ska säga här för protokollet. Men det handlar väl om att förtydliga och förklara vad som händer nere vid bassänggolvet på beslut tagna högre upp helt enkelt. Och jag tycker att vi har fått till en god dialog där vi regelbundet träffar ordförande och generalsekreterare heter det väl fortfarande, eller generalchef kanske det heter nu.
Nej, inte generalchef, det lät konstigt. Generalsekreterare, så kör vi.
Ja, då kör vi det. Mm. Så, men, vi har väl sagt att så länge det finns ett intresse, så länge det ökar med liksom deltagandet på våra träffar och det finns engagemang i föreningarna att driva frågor, så ska vi försöka göra det. Det sker ju helt ideellt, så att vi har ju liksom inte att jämföra med de stora förbunden, liksom svensk elitfotboll eller sådär, som har 20-talet anställda. Men det är en stabil, bra styrelse som jag har fått äran att styra några år, och de är kvar hela gänget, så att vi får se vad som händer med Ola vid rodet nu.
Ni andra, har ni haft erfarenheter med samarbete med svensk elitsimning, Thomas?
Nej, egentligen inte, för att historien längre tillbaka var ju att det var väl de 20 bästa klubbarna typ som var svensk elitsimning. Sen har man ju breddat det där, och vad jag egentligen tänkte fråga här, hur väl känner man att det här namnet är rätt namn utifrån vilka man representerar? Om jag skulle titta mig runt omkring i skogarna här där jag befinner mig, så tror jag det är svårt att identifiera sig med att säga att ja, jag ska åka på möte på svensk elitsimning. Jag menar, vår äldsta, ja, vi har ju ingen tävlingssimmare överhuvudtaget, men vi är ändå en förening. Jag tror det finns många sådana föreningar runt om i landet. Och då är den konkreta frågan, hur många föreningar är aktiva i att delta i SES verksamhet?
Vet du det, Jonte?
Ja. Om man vänder på frågan då, eller det var en bra fråga, så den ska inte vändas på kanske.
Nej, jag vill nog ha svar på frågan.
Ja, det är i stort sett de 20 största föreningarna, de 20 mest framgångsrika föreningarna som är aktivt deltagande. Det skulle jag säga. Kristina faktiskt har varit med lite längre än så. Anledningen till att man inte stängde dörren mellan 20 och 21 är ju att det kan ju någonstans poppa upp en förening som växer och blir duktiga. Och innan man är topp 20 ändå ha ambitioner och vilja ha en elitverksamhet eller elitförberedande verksamhet. Och vill man då ta del av den kunskapen som finns hos till exempel då Dennis eller Kristin eller någon annan som är på mötena, så vill vi inte stänga den dörren. Men om man som förening aktivt då väljer att bli medlem i svensk elitsimning, då har man ju redan där tagit ett beslut att man har de ambitionerna. Så att nu är ju gränsen att man tar poäng på ett nationellt mästerskap helt enkelt. Vad säger du, Kristin? Du har varit med i sammanhangen längre än mig, tror jag till och med.
Jag var ju med då när vi beslutade att vi skulle vidga kretsen av klubbar som fick vara med. Och det var ju precis som du sa, att det fanns de som åkte ut ett år och så kom de in nästa år och så åkte de ut igen och så kom de in. Va? Och därför beslöt vi att nu försöker vi vidga kretsen av föreningar. Men sen är det ju som du säger, Jonte, att det är ju framför allt de som har en klar elitinriktning som är aktivt deltagande på mötena. Och det vet jag många gånger, jag har ju försökt göra reklam för det här i våra distrikt. Och då får man, ja men vi är så små så vi känner att vi har inte där att göra. Men det är ju öppet för den som vill, och den som vill ha en elitsatsning.
Men en följdfråga från mig är ju då, innebär det här att de frågeställningar man lyfter, de saker man vill påverka, är mer relevanta för en elitklubb? Det är så man ska tolka.
Ja, så skulle jag säga. Absolut att det är. Sen pratar vi antidoping. Ja, är det mer relevant för en elit, klubb än för en mindre förening? Ja, jo, det är det ju, för att sannolikheten att, att man har bekymren är ju större. Det betyder ju inte att det inte kan vara intressant att lyssna på hur det går till vid ett dopingtest eller hur man internationellt gör. Så att, sen har vi pratat, om vi pratar arbetsgivaransvar, så är det väl som det ser ut nu helt enkelt, att har man ambitioner att bedriva elitverksamhet inom ramen för svensk simning, så krävs ett arbetsgivarskap som är attraktivt och som gör att man har schyssta villkor och tränare som mår bra, tränare som gör bra.
Mm. Mer inlägg om svensk elitsimning? Mm. Då passerar vi det och önskar den nya styrelsen där lycka till, så får vi se hur det går framöver då. OS, det börjar skruvas upp nu. Ni vet att försnacket till ett OS är oftast mångdubbelt större än vad som sker under och efter tävlingarna. Så att nu är det uttagningar, det är försnack i media och spekulationer. Och OS i Paris, ja, det blev väl ingen direkt enkel sak att managera, kan man ju tänka sig, för den franska staten. Och det finns ju en del ömtåliga punkter där säkerhetsmässigt. Inte minst i delar av det program som omfattas av simningen, open water simningen, som kommer att simmas ut i Seine, som är osäkert på många. Många håll, det är säkerhetsmässigt från att det finns galningar runt omkring som kan göra vad som helst, men också en rent sanitär olägenhet som kan inträffa om det regnar till exempel i Paris. Men det där om OS, då kan vi ju ställa oss, hur bra kommer det att gå för Sverige under OS? Har du funderat på det, Dennis?
Ja, det har ju tittat lite grann på det då. Och det är väl, jag menar, det är ju ganska givet att de största förhoppningarna och förväntningarna ställs på Sara på 50 frisen förstås. Så där hoppas man ju och tror ju att det blir en medalj och helst av ädlaste valör. Och sen tittar jag på det utifrån mitt perspektiv, som kanske inte är så superuppdaterad nu för tiden, men så är ju lagkapperna på damsidan då också finalchanser som jag ser. Och sen så har vi väl Louise, Sofie och Erik som har, om det går riktigt bra, en chans att gå till final då. Men kanske Björn också, det är en outsider. Så ser jag på det. Tror väl på att det blir en medalj och kanske två, tre finalplatser till.
Johan, du som sprattlar ner på bassängkanten varje dag, har du mer känsla för det här än vad vi andra har?
Jag håller med Dennis ganska bra där faktiskt. Jag tror också på en medalj, och det är 50 fritt på Sara. Någonstans fem finalplatser. Då har vi Sara, Louise och Sofie där. Två lag på damsidan. Det simmas ju sjukt fort ute i världen just nu. Så att jag vet att Thomas, han gärna vurmar för en medalj i 4x100 medley för tjejerna där. Men då ska de ha jädrigt mycket flyt om den ska trilla in faktiskt. På en bronspeng.
Tror du fortfarande på det, Thomas?
När jag fick chansen att spå för 14 dagar sedan, då var det ju en dag kvar på Swim Open. Och då spådde jag ju en medalj, precis som ni var inne på här. Men sen simmade ju Sofie väldigt bra på 100 bröstsim sista dagen. Och så med tanke på när jag fick reflektera lite mer över den här ryggsimsproblematiken eller möjligheten, om vi nu pratar 4x100 medley, så tycker jag ändå det är en levande chans. Så jag tänkte skruva upp och fördubbla mitt mål och säga att vi tar två medaljer på OS utan att nämna vilken den andra blir.
Det var lite halvfegt tyckte jag.
Du är helt garanterad där alltså.
Ja.
Men ja, okej okay då. Sofie tar individuellt på 100 bröstsim.
Okej. Okay. Ja, ja, men det är intressant. Så kan man ju säga det. Om du nämnde ett antal finalplatser här, Johan, då tror du inte på Erik Persson och Björn Seliger eller Viktor Johansson till exempel?
Ja, Viktor skulle kunna vara där, absolut. Erik måste nog börja simma lite fortare. Det simmas ju sjukt fort på 200 bröstsim runt om i världen just nu. Han har ju gjort 207 en gång i tiden, och är han nere på de tiderna, då kan det gott och väl räcka. Likadant Björn, han är ju minst i en semi, det tror jag.
Om man frågar.
Ja. Små marginaler på en 50, så att han måste ju sätta den klockan i alla fall.
Att fråga Kristin om Viktor ska gå till OS-final på någon grej, det är väl som att slå in en öppen dörr, eller hur?
Typ så, ja, för det tror, ja. Jag, det tror jag på, för eftersom han var så bra placerad på EM och de flesta duktiga långdistanssimmarna finns ju faktiskt i Europa, så tror jag att hans chanser är ganska stora.
Går han till final både på 4, 8 och 1500?
800 håller jag ju högst. Men han har visat att han är väldigt duktig på 400 med, och där är ju de väldigt, väldigt tajta. De bästa i världen. Va? Så jag tror att även där skulle han kunna knipa en finalplats.
Johan?
Ja, bara undrar Kristin om man ska gå in på Open Water också.
Ja, det är väl planen.
Tanken är väl att testa av den här World Cup-tävlingen i Italien i slutet på maj. Och därefter ta beslut. Men målsättningen är, vad jag förstår efter att ha snackat med berörda, att han ska simma, och han vill ju simma. Han är ju smart som simmare, för då får han ju kvar på OS en vecka till. Och vem vill inte vara det om han heter Viktor Johansson? Och dessutom så tycker jag att det ska bli väldigt trevligt om han simmar open water på OS, eftersom då blir exponeringen för open water simningen tiofaldigad med en Viktor Johansson i vattnet jämfört med om han inte simmar. Och det är en perfekt dag eller tid på dagen att simma, för det är klockan 7:30 som svensk tid som open water loppet går, och det betyder att det krockar inte med någon annan idrottsgren under OS. Så det är väldigt bra.
Då kanske det kan bli lite mediebevakning på den också.
Det hoppas vi verkligen. Det kommer ju sändas direkt. Ja, mer tankar om OS. Jonte, i din värld, hur ser du? Har du räknat in antalet medaljer?
2 medaljer har jag räknat in. Och 5 finalplatser.
Okej.
Men jag har Kristin också. Jag har också lärt mig genom året att man ska lyssna på äldre kvinnor i allmänhet och Kristin Berglund i synnerhet då, så att 6 finalplatser då.
Okej. Okay. Ja, vad bra. OS, det är ju någonting som drabbar oss då och då. Vi har väl alla någon form av minne med OS. Jansson, du har varit på ett antal OS, och om du skulle plocka fram en enda liten grej från allt det här, eller stor grej, vad är det du minns allra mest då?
Ja, då blir det från ett OS jag inte var på och när jag var väldigt liten, och det är första gången jag tittade på TV var det OS, och det var 400 frisim som vi var hos en släkting som hade TV, och Jane Cederqvist tog silver. Det ligger fortfarande kvar och det suddas inte ut av de andra minnena som har kommit sedan dess. Så att Jane Cederqvist 1960 passar bra in till min ålder.
Dennis?
Jaha, ja, det var ju Thomas. Jag tänker ungefär lika som dig, tråkigt nog då. 1980 är anledningen till att jag kom in i simningen, att vi sitter här idag. Det var ju Per Arvidsson framförallt, men även Bengt Baron som överraskade. Men de sitter ju på näthinnan än idag. Fantastisk upplevelse och väckte intresset för simning hos en ung jämtlänning.
Kristin?
Ja, Gunnar Larsson, 72. Kommer ihåg att jag och en kompis, vi stod i hopp i stoffan och hoppade jämfota när han ångade fram på bröstsimmet där. Och så till slut så vann han ju igen. Det var en sån där riktig highlight.
När blev du som mest upphetsad, Johan Andersson, under OS?
Det var ju som Dennis säger med Per och Bengt, när man ändå är från Finspång och simma med dem senare i livet. Men en grej som jag kom spontant att tänka på som jag tyckte var sjukt häftigt, det var ju Anthony Irwin som vann 2000 och sen han vann 2016 igen 50 frisim. Det tyckte jag var superfascinerande faktiskt. Med hans historia också.
Och däremellan så hade han varit nere på samhällets botten och,
ja, precis,
och skrapat ordentligt och gjort både det ena och det andra.
Så tävlat för spårvägen också.
Ja, bara det.
Nej, det var häftigt.
Jag drog inget liktydigt där med samhällets botten och spårvägen. Men det är läge att släppa in där och kommentera det nu, Jonte.
Ja, men det var ju roligt att vi har inte pratat ihop oss innan här. Jag hade precis samma minne 2016 där Rio, när han som 35-åring vinner ett OS-guld då, 16 år efter han tog sitt första och enda dittills då, så att säga. Så nej, det var speciellt. Och han simmar ju för spårvägen där 2006 i Uppsala var det, kort på en SM. Kan ni få gissa vem som simmar fjärde simmet i det laget?
Grattis, det var du.
Ja, precis så var det. Men ja, det var, och då mådde han inte 100% bra, kan vi väl säga. Och var inte i 100% fysisk form där. 6 år efter OS-guldet och 10 år innan det senare. Så att, när han tog det sista OS-guldet för sig själv där 2016, så var det väldigt speciellt. Han är jämnårig med mig också och har sett hur det var då och sen hur det kunde bli så jäkla bra. Alltså.
Det här är en fantastisk historia. Att kunna dels göra det med det spannet, men också med det livet han förde dessemellan. Det är ju helt otroligt.
Så han bodde, ja, i stugorna precis bredvid Fyrisovsbadet där ett par nätter med truppen. Ja, det var coolt.
Ja, härligt. Årsmöte har det varit i helgen. Och då snackar vi simförbundets årsmöte. Vem var där av er? Det var Jonte, det var Kristin. Och ny styrelsen har det blivit. De hade ju en kvinna som skulle, en kvinnlig plats ska jag säga, som skulle fyllas. Så Kristin, vem kom in där?
Det gjorde Annette Philipsson. För jag sitter ju i valberedningen då, va? Så att, och vi hade ju haft en dialog med styrelsen då, vilka kompetenser är det som ni söker? Och utifrån det så föll valet på Annette. När vi lyssnade lite, vad sysslar hon med i sitt civila liv? Hon jobbar ju inom universitetet i Uppsala, i Linköping. Och bland annat
kanslichef där, va?
Ja, det är hon. Och sen är hon dessutom biträdande koordinator för den här elitvänliga utbildningen som man då har på Uppsala universitet. Och det var ju då kompetenser som passade i styrelsen idag.
Härligt, bra val.
Och dessutom så hade hon ju ett fantastiskt förflutet. Både som deltagare på olika internationella tävlingar och som mastersimmare. Och hon är ju lite ansvarig för mastersimningen i Linköping.
Ja, bra val. Och väldigt mycket gott humör också, ska sägas. Det är härligt. Det var ett antal motioner under det här årsmötet som var uppe till behandling. Och hur gick det för dem? Det var bland annat den här distriktsmotionen, Jonte, som var uppe. Berätta lite kort bara vad den gick ut på, utfallet.
Ja, men det var ju vi som hade lagt den motionen. Och den handlade väl egentligen bara om att man ska se över distriktsindelningen. Alltså det handlar inte om att recensera olika distrikt eller ställa dem emot varandra. Men det stora beslutet man tog då för 15 år sedan, att nu ska distrikten, nu ska vi dra linjerna så här. Alltså lite som när man delade upp Afrika en gång i tiden och använde linjal. Så tyckte vi att man behöver titta över om det är optimalt eller hur man vill ha det. Liksom. Hur har det blivit helt enkelt? En gammal hedlig utvärdering av ett stort förändrande beslut helt enkelt.
Och det har inte skett tidigare? Utvärdering menar
jag. Ja, alltså, du frågar nog fel person som är yngst i sällskapet. Men inte vad jag vet. Det var heller inte svaret att den redan har gjorts. Utan svaret var att man inte tycker sig ha resurser eller tid för att göra det helt enkelt. Men den demokratin gick het i hela mötet. Jag tyckte det var ett bra möte på så sätt att det var av de möten jag har varit med på flest och mest konstruktiva diskussioner och debatter. Alltså vinnaren i demokratin på något sätt. Så den sa mötet absolut, så här ska vi göra till. Så kommer det bli. Med en liten förändring då. Jag tror att man ändrade från en utvärdering till en, ja, vad blev det, Kristin, hjälp mig här nu. Man tog bort rejäl. Jag tror att vi hade skrivit den som att det ska göras en gedigen utvärdering. Och då kunde man komma överens om att vi skulle stryka ordet gedigen.
Ja, och jag inte främst så var det ju då det här den stora problematiken. Det är ju att mellansvenska har långa avstånd och otroligt många föreningar. Och det höjs ju röster för att det var framförallt där man ska satsa liksom resurserna. På att se hur kan vi göra för att det ska bli bättre, mer lättarbetat i den regionen.
Nej, och på så sätt var det fint tyckte jag. Det var en fin stund där när det var uppenbart att man från styrelsen håll inte hade upplevt att det finns en önskan ute i Föreningssverige att göra det här. Och faktiskt på sittande möte inser att nej, men här har vi en sak som vi faktiskt behöver ta i på något vis och titta på.
Dennis?
Ja, nej, men som ett inspel just med mellansvenska, jag har ju suttit ordförande i MNSF och vice just nu, så det finns ju en önskan om dialog hos vissa föreningar, att de föreningar har ju lättare att samarbeta och närmare till Mellannorrlands arrangemang då, men man fick ju välja, när vill jag minnas då, när man gjorde den senaste distriktindelningen, och då försvann ju en stor del av det vi kallade Norrland och som tillhör Norrland ner till mellansvenska, så att det är ju, jag vill bara bekräfta att det är en utmaning att driva det distriktet, att man kanske skulle kunna optimera det på något sätt så att det blev mer rimligt.
Sen var det den här diskussionen om, eller motionen om lagsamverkan, det vill säga lagkappor på mästerskap. Berätta vad utfallet blev av den. Det har ju varit en försöksperiod nu när man har testat av det här. Och vad blev den framtida conclusion av detta, Jonte?
Lagsamverkan är toppen. Lagsamverkan ska man få göra för att man ska kunna få vara med i sina lag. Men man kommer fortsatt göra det utom tävlan.
Så man deltar inte i mästerskapet helt enkelt när man gör en lagsamverkan?
Nej, och som det har varit nu så har man ju kunnat kvittera ut en guldmedalj, en silvermedalj och en bronsmedalj. Men kommer man fyra med ett sånt lag så är det ju inga poäng till föreningen liksom. Så att det var egentligen helt odramatiskt i mötet skulle jag säga, Kristin. Det var total enighet att det är så det var tänkt och det är så det borde vara. Så att det var halleluja stund egentligen.
Ja. Sen snackade man lagsamverkan också på Konsim, eller hur, Kristin?
Ja, det var ju en motion som handlade om lagsamverkan för ungdomskonsimmare på internationell nivå. För det finns ingen förening i Sverige idag som kan ställa upp på ett ungdoms-EM. För det krävs ett lag på 8 personer. Och det regelverket vi har haft hittills kräver då att alla representerar samma förening. Och då fanns det en motion om att man ville att man skulle ha lagsamverkan för att just kunna delta på internationella tävlingar. Och den motionen, det var också samfälligt ja. Att självklart ska vi kunna göra så för att delta på internationella tävlingar.
Thomas, har du åsikter och frågan?
Nej, men, ja, det är en av de som jag tycker viktigaste motionerna som gick igenom. Det var ju ändå Neptuns lite slash spårvägen att det blir ett förenklat upplägg när det gäller funktionärer. Och det gladde mig mycket. Det är i alla fall starten på något som vi får fortsätta att kämpa för att förenkla i vår idrott.
Det har vi snackat om mycket här i podden. Det är bra. Alla motioner eller propositioner gick igenom, va? Var det så, Kristin?
Ja, på ett eller annat sätt då, va? Men just den som Thomas nämnde nu, den hade ju styrelsen tillstyrkt och sagt att det här ska vi absolut titta på, va? Medan de andra var det ju då att det kom motförslag under mötets gång. Och sen så, i alla fall i, som Jont och jag tycker, så gick det rätt väg när man då tog de besluten.
Ni är nöjda alltså efteråt?
Det var ja. Tur att inte årsmötet gick emot styrelsen på den punkten de hade föreslagit att gå med på Neptuns.
Men vi kan väl säga att det var, jag tycker det var jättebra diskussioner. Det var transparens. Det var inga som, liksom inga attacker från något håll på någonting. Utan det var mycket, mycket konstruktivt möte. Det var riktigt trevligt.
Mm. Jag håller med där alltså, och absolut Bosse, det är ju, det gick som jag och Kristin vill, men ska vi vara lite högtravande så gick det väl så som svensk simning då vill, i och med att det var årsmötet där. Jag håller med, det kan man också skicka medskick till förbundet centralt, att det var väl arrangerat, toppen, och en större transparens än vad jag har upplevt förut, vilket också borgade för mycket mer konstruktiva diskussioner. Jättefint så.
Kristin.
Ja, sen kan man ju alltid då önska att det var fler som ville vara delaktiga i den här demokratiska processen. För vi var väl representanter för ungefär 15 föreningar och från distrikten. Och det är ju bara en liten, liten, liten bråkdel av Sim-Sverige. Men kanske är det likadant som när vi pratade ses, att är man en lite mindre förening så tänker man det där rör inte oss, och vi har fullt sjå med att hålla näsan ovanför vatten utan för att driva vår verksamhet, så det där orkar vi inte, det är det för andra sköta, och det är ju lite tråkigt.
Så kan det vara. Vad förväntar du dig, Kristina, av styrelsen i framtiden? Du är ändå lite vårt öga där i och med att du sitter i valberedningen.
Att de fortsätter på den inslagna vägen. Och sen tycker jag, precis som Jonte sa innan, va, att vi ska ta att den här verksamhetsinriktningen och långtidsplanen, att det ska upp på förbundsmötena, så att det inte bara är ett styrelsebeslut hur vi ska jobba framåt, utan att det förankras i verksamheten. Det tycker jag är väldigt bra. Sen tycker jag att vi har idag en oerhört kompetent styrelse med en ordförande i täten som sköter det här alldeles briljant.
Bra. Så att Pia Zetterström som ordförande på årsmötet också?
Nej, det var en inhyr, ska vi säga, ordförande från Svenska Bågskytteförbundet för Marcus Ekman, som skulle varit, som ju har rötterna i simningen. Han hade fått förhinder, och så då fick de snabbt tag i en kille från Norrköping från Bågskytteförbundet.
Ja, bra. Sedan så är man ju intresserad av vad händer ute i era klubbar och er verksamhet som ni inte representerar här, men representerar då och då under veckan. I Jontes fall dygnet runt, tänkte jag säga. Vad händer där? Vad har ni för utmaningar och så vidare? Du ska få börja, Jansson, som ändå representerar lite Filipstad just nu. Säg väl hur läget är i Filipstad.
Sen 2 veckor tillbaka så har vi 100 barn i någon form av simskoleverksamhet från 3 år upp till 12 år. Och vi har 20 stycken mastersimmare som simmar ett par, 3 gånger i veckan. Och vi har, ja, jag tror det var 10 och 15 i crawlkurs i den här, när vi nu nystartar vår klubb. Och så har vi 20 ledare och så har vi lite simmare i Storfors i en annan bassäng. Så vi har ingen simmare egentligen, men vi har ganska mycket verksamhet. Så det blir ju spännande år om man nu tänker sig att det kan finnas någon 9-10-åring här som har lusten, och att vi är tillräckligt skickliga på att hantera den lusten som kan bli bra att simma. Så får det väl vara någon från Filipstad som ställer upp på SM 2030.
Mm. Vad händer i Östersund mellan snön töar, Dennis?
Ja, det händer ganska mycket. Vi har väl en välmående och fin organisation med ungefär 800 deltagare varje vecka. De är huvuddelen av det, ligger ju på simskola. Vår utmaning är ju, ja, nu stänger ju då Storsjöbadet alldeles strax sin årliga renovering. Vi har dåliga anläggningar. Vi har ju ålderstigna anläggningar som inte duger till att framförallt Storsjöbadet, som är vår stora anläggning, som inte duger till att hålla igång hela året. Och det är breakdowns, och det är också så att det räknas som en rekreationsanläggning, vilket gör att vi får ju betala mer i hyra. Vi är inte prioriterade, så att vi kan inte växa mer. Vi skulle kunna växa mer i där. Det är väl vår utmaning, men det är vi varit van vid länge. Men vi fortsätter att argumentera och hoppas på ett nytt bad där uppe, så att vi kan få ytterligare ett uppsving, inte bara för Östersund utan hela distriktet och regionens simning då. Så det är väl det. Sen tittar vi mycket på, vi har ju 20 mil till närmaste tävling, så att vi försöker titta på hur kan vi efter de här inflationsåren utöva ekonomi för många av våra simmare som alltid får resa till tävlingar. Så att det är väl någonting som vi kikar på, vad vi kan göra. Och vi tittar också på hur vi kan bli en bättre evenemangspartner trots allt här då. Kan vi till exempel arrangera open water tävlingar, swimrun tävlingar, annat lokalt, förutom att bli bättre på den biten. Så det är väl vad äger, och det är vi den enda klubben numera i Jämtland tyvärr. Ja, det finns en ny undersåker faktiskt, den ska vi väl försöka stötta som en spin-off, så det blir kul i Järpen. Ja, kort så.
Men du, ni har fler anläggningar än Storsjöbadet, är det inte så?
Vi tränar ju på Storsjöbadet, Brunflobadet. Vi har verksamhet, all verksamhet. Storsjöbadet, Brunflobadet, Östersbadet 16,5. Sen driver vi en egen simhall, Soliden, ett rehabbad. Och sen så är vi också uppe i Lit. Så vi försöker ju täcka alla bad som finns. Det ställer ju lite krav då på vår organisation. Så att, men vi driver det på 5 olika bad, ja.
Men Lit är den 25?
Nej, det är bara Brunflo och Storsjöbadet som är 25. Och sen är det 16,5. Sen har vi ju då 50 meters utomhusbassäng också som ligger utanför Storsjöbadet. Men den är ju för grund för att tävla i. Men vi tränar ju där ibland då, när vädret så tillåter. Mm.
Krokom, har ni inte ett par där också?
Krokom är en annan kommun. Men det finns i 16,5. Den har ju, om jag nu ska ta det, så finns det ju, ni kommer ju ihåg 60-talet, så fick ju många kommuner bidrag för att bygga 16,5, de små kommunerna. Så det finns ju 16,5 i varenda kommun runt om i Jämtland. Och, men tyvärr är flertalet av dem på väg att läggas ner och ersätts av inget. Så att det är ju en utmaning. Vi har haft dialog med idrott, Ås IF då, som till och Krokoms tidigare, att kan man bygga gemensamma anläggningar för Krokom och Östersund, gränsar till varandra precis, så skulle kommunerna kunna bygga en stor gemensam anläggning. Det har man diskuterat också på kommunnivå, vi har ju haft den dialogen också, men jag tror att det är svårt att få till i realiteten. Men det vore bra om Krokom fick en ny bassäng i 25, det skulle stärka simningen inlandet, ja. Mm.
Hur går det i Malmö då? Ni har blivit av med driften av er utanläggning, vet jag.
Ja, det stämmer. Så det blir inga mer SM och Sundsim där på ett tag. Mm. Se vad som händer.
Om det är Lindängsbadet det, ja.
Lindängsbadet, ja, precis. Det är lite synd faktiskt. Mm. Sen har vi badhusfrågan som givetvis som alla andra ställen har. Med utrymmen och platser och allting sånt. Men det vet du nog mer än vad jag vet, Bosse, och om nya bad och så vidare i Malmö. Mm.
Jo, så är det väl.
Helena Holms badet, eller vad det nu ska kallas.
Kristin, hur går det i... jag svarade inte på frågan där av vissa skäl, Johan. Jag ber att få komma tillbaka till den sen.
Jag fattar.
Vid senare tillfälle. Kristin, hur går det i Jönköping då?
Ja, om vi kan ju börja med det där som heter business as usual, så har vi väl ungefär 2500 som kommer till oss varje vecka för att lära sig någonting. Mm. Och en av våra filosofier är ju att du ska kunna vara med från vaggan till graven. Så vi kör ju babysim och så kör vi ju hela vägen upp med vattengympa på slutet. Och nu har vi faktiskt ett projekt med 65 plus. Så vi har nog en träningsgrupp och vi har en crawlkurs och vi har lite nybörjare i den verksamheten. Än så länge är det bara ett 20-tal personer, men förhoppningsvis så kan det bli fler. Sen har vi också ett projekt som heter Idrottsklivet i ett utsatt område som heter Råslätt, där vi har dratt igång med framförallt simundervisning. Det finns en 4-banors bassäng som ägs av ett bostadsbolag i det området. Och hoppar vi över sen på tävlingssidan så har vi en handfull som vi hoppas där en del ska kvala in till EM. Och sen har vi ju då en som redan är klar för OS. Och förhoppningsvis så vi satsar ju ganska mycket på de här individerna för att de ska få bästa möjliga förutsättningar för att de ska gå vidare. Och tittar vi sen lite vidare runt omkring oss så är ju STP en under framtagande i vårt distrikt. Där vi tänker liksom gå ut i slutet på den här månaden till våra föreningar och tala om hur tänker vi i distriktet att det ska se ut. Och sen ska vi kommunicera det och så småningom så vi kommer fram med någonting bra.
Gör inte utmaningarna på spårvägen sim?
Ja, utmaningen finns ju alltid så att säga. Men jag gillar lite så som Kristin säger att ja, men det är också business as usual. Vi har verksamhet igång då. Men en av utmaningarna som vi har sett över tid är att få alla, oavsett socioekonomi, att kunna fortsätta. Och då pratar vi upp i tävlingsverksamheten med allt vad det innebär med kostnader för resor och läger. Och då hade vi faktiskt en fantastisk sak som hände här för några veckor sedan, där vi blev kontaktade av en anonym givare som hade på håll faktiskt sett vårt arbete, hur vi jobbar och vad vi vill göra, och begärde ett möte med mig och har nu gått in med en rejäl slant med pengar, och pengarna kommer fortsätta komma år efter år mot att vi ser till att det är, ska säga, inte på ett generellt plan lägre trösklar, utan de som verkligen behöver det för att kunna åka med på ett läger, för att kunna tjacka ett par nya badbrallor som inte är så billigt. Så att öronmärkta pengar, så att det har vi jobbat lite med och fått till en struktur så att det sköts på ett schysst och bra sätt. Det var en solskenshistoria där. Vad gäller andra utmaningar kan man väl säga att om man pratar både då, det är väldigt sällan det är så tydligt för oss hur det hänger ihop i svensk simning som till exempel nu. Alltså vi är några månader innan OS. Vi har en situation i Stockholms stad där vi är stenhårt värre än någonsin utsatta för konkurrens av kommunen, vilket gör att vi har gått från 90% beläggning i våra grupper till 52, tror jag, i vissa simhallar. Det gör att vi har färre simmare, det gör att vi har intäkter som vi inte får, och samtidigt har vi, likt Jönköping då, vi har en OS-klar simmare, vi har förhoppningar på ett par till, där vi såklart lägger både personella resurser och ekonomiska resurser för att de ska kunna förbereda sig på bästa sätt. Så att för oss är det så, precis i detta nu, så supertydligt hur vi och svensk simning måste jobba med simkunnighetsfrågan. Det kommer inte gå annars. Anläggning i Eriksdalsbadet hörde jag att ni pratade om förra gången, Bosse och Thomas. Där är det ju också, det kommer bli en utmaning. Än så länge är det inte en utmaning. Men det finns ju idéer hur man skulle kunna göra där och var en eventuell nationalarena ska ligga. Så att det har jag ett förslag på som jag har låtit. Bromma flygplats till exempel.
Det är bra. Ska man kombinera flygplats och simanläggning då, eller ska man ta bort flygplatsen?
Man kan ju tänka så här då, att oavsett politisk färg så kommer det vara så att antingen kommer flygplatsen vara kvar eller så kommer den inte vara kvar. Men en sak vet vi helt säkert, att det är direkt anslutning till flygplatsen som finns eller inte finns, så finns det idag inte bostäder. Så lägger man en simhall där och flygplatsen blir kvar, så går det alldeles utmärkt, både med kommunikationer och så vidare. För då kommer man inte vilja bygga bostäder precis vid flygplatsen. Och om man lägger ner flygplatsen och redan har byggt en nationalarena där, då ligger den redan där. Så att det har varit och kommer fortsätta vara mitt förslag på placering utav den nya nationalarenan. För de alternativen som finns är ju lite olika. Och vad vi har pratat om här i alla fall, så skulle det vara helt fantastiskt att få en arena, en anläggning som bara är för simidrotten, inte allmänheten. Så då är ni välkomna till Bromma där då, inte alls långt härifrån, om ett gäng antal år.
Tar man tvärbanan då?
Det kan man göra.
Rakt in i simhallen.
Miljövänligt och bra. Nej, men så att det rullar väl på liksom. Annars händer det grejer. Mm. Kan passa på att berätta om att Michelle då, hos oss, ska ha tagit ett stort grepp och kommer ha ett stort event om träning och mens. För de kommer bjuda in jättegäng unga kvinnliga simmare då, som är aktiva nu. Men även vara noggrann med att tränarna ska med. Så då kommer det vara en simklinik. Och i kombination med det efter då att man käkar, får lyssna på professorer och även ha en sån här Q&A heter det väl, va, med Michelle då, om hur hon har haft det och hur hon tänker kring just att menstruera och idrotta. Så att det, är ni i kroken av Stockholm så hör av er, så kan jag fixa en inbjudan av er. I början av juni tror jag att det kommer bli.
Början av juni var tidpunkten, ja. Okej. Ja, avslutningsmässigt nu efter 3/4. Har vi något mer att lägga till här, Jansson? Du har varit tyst jättelänge.
Ja, men herregud. Vi har ju inte berört det som är viktigast än.
Berätta.
Ja, vi ska ställa Kristin mot väggen.
Ja, just det.
Ja.
Jävlar.
Så är det.
Vill du säga någonting
men,
innan?
Men före det tänkte jag... Men före det tänkte jag låta alla smaka på det här. Stockholm, Eskilstuna, / Upplands Väsby, Sollentuna, Stockholm, Helsingborg, Göteborg, Mölndal, Uppsala, Linköping. Känns det bekant i något sammanhang?
Kan det vara att de har jubileum? Jag vet ju i alla fall att Linköping firar 200 år.
Nej, det är därifrån nuvarande styrelse har sin härkomst. Vi pratar ju elitism ibland och vi pratar Stockholms fixering eller storstadsfixering. Så det är en litet intressant exposé hur de platserna är fördelade, om man också lägger till att de flesta av de som jobbar på kansliet har ju Stockholms anknytning. Det låter det som att jag är emot Stockholm, det är jag inte, men jag är för landet i övrigt, så att man missförstår mig rätt. Men tre snabba. Vi börjar med en fysisk utmaning / ingen kanske fysisk utmaning. Valet är en vandring under en sommar från Ystad till Treriksröset. Eller 6 veckor betald semester i sanden på Maldiverna.
Det var ju jättesvårt att ta Maldiverna såklart.
Jag trodde nästan att du skulle...
Du tror jag skulle ta...
...sängarna och få gå. Okej, okay. Maldiverna. Nu får du chansen att bli olympisk mästarinna. 400 medley eller 1500 frisim?
400 medley.
Något särskilt motiv till det?
Jag tycker man ska vara allsidig i sin simkunnighet, va? Och dessutom tycker jag det är häftigt. Jag har simmat det 2 gånger. Det kanske skulle bli en tredje då om jag skulle vinna OS.
Ja, du ser. Den tredje och sista frågan, det är ju då en valfri rockkonsert på Ullevi eller en betald liksom hur många rätter som helst måltid på valfri Michelin-restaurang i världen.
Då tar jag rockkonserten på Ullevi.
Vilken artist väljer du då?
Ja, eftersom med tanke på min ålder som man ibland vill slippa av att säga Thomas Ledin.
Ja, okej. Okay. Ja, det behövs inte mer än 3 frågor så vet vi det mesta och lite till om Kristin. Tack för dina svar.
Är det någon mer som viftar här innan vi slår igen burken? Har vi allt med oss? Kristin, du får...
Nej, jag måste slå ett slag igen för att Linköping, Lass, firar 200 år nu under våren. Och 1 juni så ska de ha ett stort jubileumsfirande.
Ja.
Och de håller ju på med att söka medaljer och de tar fram skrifter och grejer. Va? Och de är ju 200 år. Därmed är de väl också en av Sveriges absolut äldsta idrottsföreningen.
Ja, de är ju den näst äldsta simföreningen.
Mm, det vet jag.
Och Sen tror jag att de är topp 5 bland äldsta idrottsföreningar i landet. Kan inte riktigt svara.
Omvarande föreningar.
Ja, precis. Ja. Ja, det är rätt. 1796 Uppsala simsällskap, sen 1824 Linköping, och sen rullar det på. Simföreningarna i sina ursprungsformer, de var ju ganska tidiga, sen så höll de inte riktigt över tid. Det gick ju lite upp och ner. Alla har haft sina nedgångar, och en del av de här föreningarna som finns idag fortfarande, de var ju nedlagda kanske i 10 år på typ 1880-talet. Innan simpromotionerna kom igång riktigt, och tävlingssimning kom inte igång från strax efter 1900. Så att, ja, så är det. Men det ska vi snacka och skriva om Linköping. Så det är ju spännande. Och ja, därmed så trycker vi på stoppa inspelningsknappen. Vi hälsar välkomna till nästa podd lite längre fram här strax innan sommaren, och säger hej och tack till alla i simpanelen, och trycker därmed på stoppa knapp. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, det gör vi, Bosse. Vi drummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.